Vad jag vill ha sagt är i varje fall att det inte måste vara något konstigt eller fel bara för att en ung kvinna har fått sig en smäll eller två. Håller du inte med mig utan du tror att du som lyssnar på det här är bärare av någon slags ridderlighet som säger att man absolut inte under några som helst omständigheter får slå kvinnor eller mindreåriga, då säger jag tillbaka att du antingen är en fegis eller en hycklare.
Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är avsnitt nummer 89. Jag heter Fredrik Weideland och med mig har jag Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hallå, hallå.
Hejsan, hejsan.
Hur står det till?
Jo, men det är bara fint, tack. Jag ska inte klaga alls.
Nej, det är bra.
Ja.
Du står bara bra till här också.
Skönt.
Även fast den tråkiga, nu ska vi inte prata väder, vi har gjort det någon gång. Den tråkiga säsongen kommer.
Ja. Är det något svenskt eller är det någonting man gör över hela världen så här, att man alltid faller tillbaka till att prata väder när man ska...
Fast det är roligt.
Ja, jo, men det är ganska intressant på något vis. Men, ja. Men kanske så här, om man bor liksom i Afrikas djungel där det alltid är sommar, då är det kanske inte så intressant att prata väder, liksom, tänker jag. Eller uppe på Nordpolen.
Nej, då pratar man väl om i Afrika om den senaste gazellen man har jagat.
Precis.
Sånt där.
Ja. Yes, men nu skulle vi inte prata väder så.
Nej, vi ska prata ledarperspektiv.
Vi ska inte prata gazeller heller, tror jag inte.
Nej. Nej. Det ska vi inte. Jag tänkte prata om radio faktiskt. Jag tänkte göra det i radio. Mm. Och det var ju ett tag sedan jag gjorde det. Som vissa av er kanske vet så basar jag för Nordisk Radio. Och det är ju den radioplattform som Ledarperspektiv ligger under. Och vi har, om ni råkat missa det, återlanserat vår aktivistpodd Mer än ord. Efter att de har haft en lång semester. Och det är ett ganska unikt koncept som Mer än ord har idag, skulle jag vilja säga. Det är inga fasta talking points, det är väldigt spontant, informellt, det är en del interaktion med lyssnarna och det är ibland också ganska så kaosigt. Och en del av det som gör det är att det är sänds live. Och det gör det också rätt roligt att lyssna på. Och jag skulle vilja rekommendera folk att faktiskt lyssna live. För att efter att avsnitten är klara så klipps de till. Och en version utan allehanda grodor och saker som har sagts i affekt och sådär. Publicerats efter då att avsnittet sänds. Så lyssna gärna live om ni ska lyssna på Mer än ord. Om ni vill ha dålig radio, höll jag på att säga. Nej, men och Mer än ord sänds på söndagar på den ganska så märkliga tiden 17.50 och fram till 18.40-18.50 någon gång. Precis innan Radio Nordfront börjar. Och för er lyssnare som är intresserade av Nordiska motståndsrörelsens aktivism så betyder allt detta två saker, och det är saker som är ganska viktiga också. Det ena är att eftersom programmet numera ligger precis innan Radio Nordfront i sändning och inte längre då släpps flera dagar senare som det har varit förut, så har Mer än ord företräde faktiskt när det kommer till att avhandla saker som rör Nordiska motståndsrörelsens aktivism och aktivister. Så för att ta ett exempel då, så gästade Marcus Hansson Mer än ord och inte Radio Nordfront förra veckan för att prata om rättegången mot honom och Sebastian Elofsson. Nu är det så att Hansson eller Elofsson även hade kunnat gästa Radio Nordfront och prata kring samma ämne. Det är trots allt en lite annan publik där och det kan ställas andra frågor och så vidare. Men generellt sett så kommer den där typen av diskussioner nu avhandlas främst i Mer än ord. Det andra är att viktiga frågor som rör Nordiska motståndsrörelsens aktivism och aktivister faktiskt kommer kunna avhandlas väldigt tätt inpå efter att större saker har ägt rum. Nordiska motståndsrörelsens aktivism är ju till stor del helgbaserad. Det är i alla fall på helgerna som de stora sakerna sker. Och det är numera alltså även på helgerna som någon större aktion kommer kunna diskuteras och analyseras. Alltså att Mer än ord kommer sändas när saker och ting fortfarande är heta. Och att Mer än ord också kommer kunna bemöta massmediala lögner till exempel. Kort efter att de har spytts ut. Officiella uttalanden från Nordiska motståndsrörelsen sker naturligtvis på motståndsrörelsen.se eller i ledarperspektiv. Men kommer ibland att kompletteras genom Mer än ord. Och ibland kommer faktiskt Mer än ord bli först på bollen. Och ibland kommer Mer än ord bli själva om bollen. Då Nordiska motståndsrörelsen som organisation inte nödvändigtvis besvarar varje lugn som spys ut i media. Så med allt detta sagt, om ni har läst något om vad Lügenmaus skriver i media eller om det är någon större spektakulär aktion som ni vill veta mer om, då kommer det med all säkerhet att tas upp i Mer än ord. Och det är alltså på söndagar klockan 17.50. Det var det.
Ja. Nej, men det var väl bra att du fick göra lite radioreklam i radio igen.
Precis, det var ett tag sedan.
Lyssnarna känner sig hemma direkt. Ja. Nu är det ledarperspektiv, det är Weidlands instruktion, nu pratas det radio.
Yes.
Jajamän.
Vi går vidare till Lindbergs betraktelse, tror jag, bestämt.
Ja, och jag tänkte prata lite grann om någonting du nämnde här i förbifarten. Det fall som nyss varit i rätten där två av våra aktivister var misstänkta för misshandel i Örkelljunga natten mot valdagen. Och jag vet ju såklart att det har pratats och även skrivits en hel del om detta ämne redan. Och framförallt så kan ju såklart personerna som var inblandade och misstänkta för det här självklart berätta betydligt mer om vad som hände och inte hände än vad jag kan göra. Och det vet jag ju också då som sagt att Marcus Hansson gjort både en skriftlig intervju på motståndsrörelsen.se och som du sa här då i återkomstavsnittet av Mer än ord. Så det är inte heller riktigt där jag ska ge mig in på och försöka berätta vad det var som hände där. Sen vill jag också nämna då att när det här spelas in ledarperspektiv så har inte domen i det här fallet kommit ännu. Men jag tror att domen har kommit när det här avsnittet släpps. Varför någon skulle kunna tycka att det vore väldigt konstig timing av mig att kommentera det här fallet just nu. Jag ska egentligen inte prata om några detaljer i fallet i sig utan istället bara utgå från det här fallet och göra ett par mer tidlösa, retoriska och viktiga poänger. Och därför så spelar faktiskt eventuella detaljer kring vad som hände eller domslut i fallet egentligen mycket liten roll för det jag ska säga. Det har i varje fall varit lite livat kring det här fallet. Ska man tro målsägande sidan har alltså en 16-årig flicka blivit brutalt misshandlad av en av våra aktivister när hon låg ner på marken. Och detta dessutom helt oskyldigt. Stackaren, hon råkade bara vara på fel plats vid fel tillfälle. Skulle man tro på de vänsterextremister som var först ute med att rapportera om detta så hade till och med alla hennes tänder slagits ut. Nu vet vi ju sanningen. Vi vet ju att hon bara har fått ett litet blåmärke och lite näsblod och inte verkar ha några skador alls annars. Och således verkar det ju också som att den version som Marcus Hansson berättade i rätten om att han har fällt henne till marken men sen inte slagit henne mer, det verkar som att det stämmer väldigt bra. Och att det dessutom inte var slumpen som avgjorde att just hon blev offer för det här, utan istället för att hon tillsammans med maskerade vänsterextremister som gjorde uttalande som gör det långt ifrån otroligt att koppla dem till AFA systematiskt hade rivit ner flertalet valplakat för Nordiska motståndsrörelsen. Men egentligen, och för det jag ska prata om, spelar alltså dessa omständigheter ganska liten roll. Det jag vill prata om, och som gör mig uppriktigt förbannad, det är att se ändå ganska många människor som helt tycks köpa medias och målsägandes bild av det som hänt helt och hållet och därför har dömt våra aktivister på förhand. Till och med så verkar det som om en del nationella har gjort detta. Hur fan kan man sjunka så lågt som man sparkar ut tänderna på en 16-årig flicka? Det har hörts lite här och var från fårskocken oavsett om de olika fåren kallar sig röda, blå eller nationella. Och det här fenomenet är tyvärr inte heller helt ovanligt. Jag är säker på att jag till och med har pratat om det tidigare i ledarperspektiv gällande något annat fall där motståndsrörelsens aktivister har varit inblandade. För många gånger har vi sett just detta när det kommer till oss i Nordiska motståndsrörelsen. Att hur system- och mediekritisk man än må vara i 6 miljoner andra sammanhang så tycks plötsligt Aftonbladet eller till och med extremvänsterns ord vara lag när det kommer till oss. Och att det påstås att vi har gjort något nesligt. Lite som att alla är såna jävla fega kax och så otroligt rädda för att associeras med oss att de bara letar efter tillfällen att få ta avstånd från oss. Eller att de är helt och hållet känslostyrda kretiner. Och det är väl här just den första poängen jag vill göra kommer. Skärp er! Media ljuger om allt och det måste ni alltid bära med er. Kan ni inte lära er att stänga av känslomässigt och vägra låta er påverkas av vad lögnmedia och folkfientliga krafter uttalar sig om och skriver, så borde ni faktiskt inte läsa på de här sidorna överhuvudtaget. Det är bättre ni struntar i det i sådana fall, för uppenbarligen kan ni inte hantera det. Och till alla som observerar dessa, när någon agerar som ett känslostyrd liten batikhäxa, så är inte den personen nationell. Hur mycket han eller hon tidigare har uttalat sig till favör för den nationella politiken. Och är det så att man medvetet bara letar efter tillfällen att få kacka för att undvika guilt by association, ja, då är det faktiskt ännu värre. Då är det inte bara så att man instinktivt råkar vara en horunge för att för tillfället känslorna tar överhand. Nej, då har man ju kackande som taktik. Och då ska man verkligen inte på något vis av någon ses som nationell, hur mycket nationellt man än har gjort tidigare i sitt liv. Nej, trots intern konkurrens, trots ideologiska eller taktiska disputer, när det gäller sådant här, då måste alla sant nationella, från Sverigedemokrater till Nordiska motståndsrörelsen, stå upp på samma sida, stå upp för varandra. Den andra poängen jag vill göra, det är att även om det så skulle varit sant att den här 16-åriga kvinnan fått ett par tänder utslagna, hade det helt oavsett omständigheter varit fruktansvärt illa och värt att fördöma motståndsrörelsen för? Är det alltid fel att misshandla en kvinna oavsett vad? Är det alltid fel att misshandla en 16-åring oavsett vad? Är man per automatik och oavsett helt utan omsvep ett kräk om man sparkar ut tänderna på en 16-årig flicka? Jag förstår att det låter illa. Att man reagerar med avsmak om man inte klarar av att tänka kritiskt utan bara följer sina instinktiva känslor när man får höra något sånt här. Men om man då sansar sig lite, för det finns en hel del män. För det första kan det ju nämnas att det i många fall under en så stressartad situation som ändå ett slagsmål brukar kunna utgöra kan vara otroligt svårt att avgöra om en person är 15 år eller 25 år eller någonting däremellan. är situationen hostil kan du ju knappast be om legitimation först innan om du bestämmer dig för att du ska slå eller inte slå. Faktum är att det till och med kan vara svårt att avgöra kön ibland. Speciellt bland våra politiska motståndare, där finns det många könsförvirrade jon. Och det är inte alls ovanligt att de så kallade kvinnorna är bredare över axlarna än de så kallade männen. Det är inte alls ovanligt att pojkarna sminkar sig och har långt hår och att flickorna snaggar sig på huvudet och låter håret växa fritt över resten av kroppen. Man kan knappast dra ner byxorna och kolla efter könet innan man bestämmer sig för om man ska slå eller inte slå. Sen kan ju personerna för all del vara maskerade, och därför kan det ju vara ännu svårare att avgöra såväl kön som ålder. Och inte kan man ju be personen att avmaskera sig först, eller att man själv liksom aktivt försöker dra av deras maskering innan man väljer om man ska ta beslutet att slå eller inte slå. Med allt detta sagt, om man är hotad, om ens kamrat, familj eller ens egendom är hotat, eller ens heder för den delen kränks över en viss nivå, då kan det inte vara vare sig ålder eller kön som avgör om man väljer att agera eller inte. Och givetvis då, för någon som verkligen ska tolka mig bokstavligt, så kan inte misshandel av en femåring rättfärdigas på detta vis, men nu är det ju knappast det vi diskuterar. Sen är det såklart också rimligt att anpassa mängden våld som används efter situationen. Blir man anfallen av 10 maskerade personer utanför sitt hem eller sitt jobb, då är det helt rimligt att hugga med kniv mot hjärta och huvud på angriparna. Att göra allt för att vinna fighten och själv överleva. Men är det en ensam kvinna man har att göra med, då kanske det räcker alldeles utmärkt att fälla henne till marken och sen är det bra med det. Återigen, utifrån det man lyckas avgöra i situationen. Jag får väl också lägga till för säkerhets skull att jag absolut inte menar att uppmana till något brott här. Utan jag ställer mig givetvis helt i linje med nödvärnsrätten. Men är man verkligt hotad eller allvarligt kränkt måste såklart ändå den generella regeln vara att man hellre använder för mycket än för lite våld. Vad jag vill ha sagt är i varje fall att det inte måste vara något konstigt eller fel bara för att en ung kvinna har fått sig en smäll eller två. Håller du inte med mig, utan du tror att du som lyssnar på det här är bärare av någon slags ridderlighet som säger att man absolut inte under några som helst omständigheter får slå kvinnor eller mindreåriga, då säger jag tillbaka att du antingen är en fegis eller en hycklare. För om du låter fantasin skena lite. Om du tar en ung kvinna på bar gärning när hon tänder eld på huset som din familj sover i, menar du då att du inte skulle göra någonting alls? Om vi drar det ännu längre, om du kommer in i en situation samtidigt som en ung kvinna knivhugger ditt barn, menar du då att du inte skulle göra någonting alls åt saken? Jag säger inte att det är stor risk att någon av de här situationerna skulle ske, och jag drar det givetvis till sin spets. Men likväl, om du inte hade agerat med den mängd våld som behövs och kanske rent av lite extra i situationer som dessa, då är du sannoliken ingen riddare. Nej, då är du en jävla fegis som inte ens har en vilja att försvara din familj. Och hade du agerat? Ja, då var du ju inte så förbannat heligt det här med att man aldrig under några som helst omständigheter inte fick slå en kvinna i alla fall. Och då är du alltså en hycklare som först påstod det. Jag vill också säga att när det kommer till människor som är kopplade till den del av extremvänstern som använder våld eller hot om våld mot nationella individer eller deras familjer, då förtjänar de också allt ont som kommer i deras väg. Och där kan väl för all del könstillhörighet och ålder vara förmildrande omständigheter, men det är knappast så att man får frikort att agera hur som helst bara för att man är ung eller kvinna. Sen vill jag väl också förtydliga att verkliga kvinnomisshandlare, alltså själva definitionen av en kvinnomisshandlare, alltså män i relationer som kraftigt misshandlar sin kvinna för att dessa har tittat en sekund för länge på någon annan man eller vad det nu kan vara, givetvis förtjänar de att få ett hårt straff för sina brott. Men jag menar att det är en helt annan sak. En nationell man i ett gatubox som ger en röding kvinna en rättfärdig smäll, det är såklart ingen kvinnomisshandlare. Avslutningsvis och sammanfattat, allt jag ville säga här i betraktelsen är alltså: lita på oss i Nordiska motståndsrörelsen. Våra aktivister är inga våldspsykopater. Om de misshandlar någon så har de goda skäl till det. Tro aldrig på media. Tro aldrig på vänsterextremister. När de skriver elaka saker om våra aktivister så är det för att de följer en politisk agenda. För att de gör allt i sin makt för att smutskasta oss. Ofta med rena lögner. Ser du dig som nationell så kan du inte ta avstånd från oss förrän du också hört vår sida av saken. Och är du verkligt nationell så skulle jag vilja säga att du till och med ser till att försvara oss i alla situationer du bara kan, fram tills du fått bevisat för dig att du inte längre ska göra det, om det nu någon gång skulle hända. Och sen då ett PS. För den som vill se en riktig lögn med egna ögon så rekommenderar jag att titta på bilden av den 16-åriga kvinnans så kallade utslagna tänder. Det finns på bild i artikeln som går med rubriken "Uppdatering om två av våra häktade aktivister i Örkelljunga, starka kopplingar till AFA". Där kan ni se vad vänsterextremister menar när de skriker ut om utslagna tänder. Så ja, det var PS:et där, och ja, jag tror jag känner mig rätt nöjd med allt jag ville ha sagt faktiskt.
Ja, och med risk för att upprepa det som du precis har sagt. Men det är skillnad på om man har ett överläge, till exempel i stort antal och sådär. Att då kanske man undviker att använda våld, framförallt mot kvinnor då, men kanske överlag dessutom. Men om man blir attackerad av många fler, eller av, säg, lika många som har gatustridsvapen, eller att motståndarna är en del av extremvänstern, att det på något sätt så är situationen hotfull, då finns det ingen moral. Då finns det inget utrymme att göra något annat än att agera för att freda sig själv och sina kamrater. Jag tycker det är väldigt logiskt.
Absolut.
Så de där vita riddarna, ja, man hade velat sett dem i en sån där situation. Vad hade de gjort? Ja. Tagit emot stryk? Eller?
Ja, nej, precis.
Det,
nej,
det är helt rena masochister liksom.
Helt ologiskt.
Ja. Sen vill jag säga också en annan sak om Lindbergs betraktelse. Och det, jag outar det nu faktiskt. Du vet vad det gäller.
Ja visst, kör i vind.
Yes, vi ska börja publicera, vi ska klippa ur Lindbergs betraktelse och publicera det som en politisk krönika, vilket det oftast är. Lite efter att vårt avsnitt har sänds, så klipper vi ut den och publicerar den på Nordfront också. Motståndsrörelse.se och Nordfront. Mm. Så det får ni gärna sprida också.
Ja, precis. Det kanske inte är alla som lyssnar på detta, men som ändå... Det kanske är några nya lyssnare, helt enkelt.
Mm, och det blir ju oftast ganska komprimerat och det blir ganska kort. Nu har jag inte suttit och tagit tid här, men säg att det var 10 minuter då. Mm. Någonting. Och det är ju bra för kidsen, för de kanske inte orkar lyssna på en och en halv timme radio.
Men med det sagt så måste vi väl också förbjuda alla lyssnare som att lyssna på det istället för att lyssna på hela Ledarperspektiv. Lyssnar man redan på Ledarperspektiv så måste man givetvis fortsätta göra det trots att den här möjligheten kommer.
Ja, verkligen.
Det är en ord. Det är en ord.
Ja, bra. Vi går vidare till påståendet, och i det här avsnittet så har vi fått tillsänt oss ett påstående från diskussionsforumet Flashback. Där det finns en användare som heter Svaj Eichmann som skriver följande i tråden om Nordiska motståndsrörelsen. Citat: "Både jag och brorsan är sugna på att engagera oss i motståndsrörelsen, men vi har ett företag ihop. Vad kan vi förvänta oss hända? Hur hemlig kan man vara som medlem? Vi är 56 och 52. Är vi för gamla? Slutcitat. Inlägget får sen då följande svar av användaren Grismun, som också blir själva påståendet att bemöta denna gång. Citat. Inte speciellt hemliga alls skulle jag tro. Verkar vara rätt dålig lojalitet och osämja mellan varven. Avhoppare och infiltratörer förekommer. Kartlagda kommer det nog att bli av både Säpo och AFA. Jag tror att stora organisationer har spelat ut sin roll. Små, täta celler är det som gäller beroende på vad målet är. Dock bara spekulationer från min sida har inga faktiska belägg. Slutcitat. Varsågod.
Jajamän. Det finns ju ganska mycket att bemöta här. Det är egentligen enda som känns stabilt i hela påståendet, det är det absolut sista. Alltså det vill säga att det bara är helt vilda spekulationer det här, utan några som helst belägg. För visst har det skett ett par splittringar under organisationens levnadstid. Det är inget vi sticker under stol med. Det har förekommit, till och med skulle man kunna säga, en hel del avhoppare. Och det skulle inte förvåna mig om polisen haft en och annan infiltratör på lägre nivå i hierarkin. Men så är vi också en verkligt oppositionell organisation som mött hård repression under våra 25 års verksamma tid. Hade vi inte råkat ut för något av allt detta under så här lång tid, så menar jag att det hade varit ett bevis på att vi gjort någonting riktigt, riktigt fel. Det hör liksom till när du utmanar systemet på allvar att man råkar ut för sånt här. Vad som då borde vara mer relevant och intressant, det är ju att vi trots allt har lyckats stå emot alla dessa utmaningar under 25 års tid. Vi har övervunnit dem. Vi har lärt oss och stärkts av dem, samtidigt som otaliga andra organisationer, små som stora, har dukat under. Och för varje betydelsefull avhoppare så har vi också flertalet män och kvinnor som bevisat sin lojalitet genom att gå genom eld och tillbaka för organisationen. Jag tror faktiskt att det finns få andra grupperingar i Norden, om ens någon, där lojaliteten just är så god som inom Nordiska motståndsrörelsen, åtminstone när det kommer till de lite högre lagren inom organisationens hierarki. Det gör också att det är omöjligt, skulle jag vilja säga, för en infiltratör att ta sig särskilt långt upp i organisationen. Vidare så har vi en hel del medlemmar som aldrig någonsin blivit uthängda av vänsterextremister eller aldrig någonsin råkat ut för trakasserier av polis eller Säpo. Vi har alltså en hel del medlemmar som är hemliga. Alla måste såklart bidra med sin del. Vi är inte intresserade av att vara med oss medlemmar som inte är med och drar sitt strå till stacken. Så vill man därför vara en hemlig medlem, så vill det ju till att man just också själv ser till att hjälpa till med saker och bidra med saker som inte krävs att man syns och hörs offentligt. Man kan ju inte vara med oss och inte göra någonting bara för att man vill vara hemlig, såklart. Och sen då, det viktigaste och största här kanske, att stora organisationer skulle ha spelat ut sin roll. Angående det påståendet så kommer vi väl faktiskt prata lite mer om det under nästa segment här i Ledarperspektiv. Men rent generellt skulle jag vilja säga så här redan nu. Själva grunden i organisering är givetvis att desto större man är, ju starkare är man. Och detta gäller alldeles oavsett syfte med organiseringen. Detta gäller alldeles oavsett kvalitet på medlemmarna som ingår i organisationen. Ifall inte syftet är att få organisationen att bli så stor som möjligt utifrån de premisser som man satt upp, så är det helt meningslöst att driva någon organisation överhuvudtaget. Stora organisationer kommer alltså aldrig att spela ut sin roll. Antingen organiserar man sig och då försöker man göra det stort, eller så lägger man sig ner på rygg som en skalbagge och sprattlar när fienden krossar oss. Jag menar att det finns inga mellanting. Och någon kanske då tänker, gällande det jag har sagt, att men om man ska bedriva kriminell verksamhet, om man rent av ska bedriva terroristisk verksamhet, då har jag väl ändå fel. Då vill man väl inte vara stora. Då vill man väl hellre vara ett fåtal som man verkligen litar på. Men nej, inte ens då har jag fel. Nej, också då menar jag att man såklart vill bli så stora som möjligt. Återigen, utifrån de premisserna man satt upp. Låt mig förtydliga för säkerhets skull. Om du ska starta en elitistisk organisation med extremt höga krav som väldigt få klarar att leva upp till. Nog vill du ändå hellre ha tusentals medlemmar i din organisation som lever upp till dessa krav än vad du vill ha bara några få. Om du ska driva en terrorcell som arbetar med accelerationism och att handgripligen förgöra systemet och samhället. Nog vill du ändå kunna förfoga över så många personer som möjligt som är beredda att utföra dessa dåd. Du vill alltså att din organisation ska vara så stor som möjligt. Utan storlek kan aldrig seger uppnås. Och detta alldeles oavsett vilken taktik man ställer sig bakom och oavsett vilka krav och regler man har på sina medlemmar. Jag säger det därför igen. Stora organisationer kommer alltså aldrig att spela ut sin roll. Så det var väl egentligen bemötandet på påstående där.
Det, alltså de som resonerar som skribenten gör och förordar de sakerna är ju de som faktiskt trillade dit en massa. Vare sig det rör sig om ensamvargar eller om mer hemliga organisationer som kan sägas arbeta i celler. Vi vet ju nu, och jag vill inte peka ut någon organisation, men en annan organisation kan vi säga då. Det har nyligen uppdagats att de har infiltrerats av en person från säkerhetstjänsten. Och de hade ju också kritik, den här organisationen hade ju också kritik mot stora organisationer. Men det är de som trillar dit. Och ska man göra det där korrekt, då måste man ha otroligt hög disciplin. Alltså otroligt hög. Man måste göra som Breivik egentligen. Och han är väl den enda som har klarat sig innan, liksom, inte trilla dit innan. Han hann utföra det han skulle göra, helt enkelt. Så att jag köper inte det argumentet alls. Jag tycker att de människorna som har försökt göra saker i den riktning som den här skribenten förordar har misslyckats, så att de gör det ganska ofta.
Jo, och sen så som jag var inne på också. Alltså jag menar, Breivik, det var ju inte ens en liten cell, utan han agerade ju helt ensam liksom. Men även Breivik hade såklart, om det bara var frågan om ja eller nej, ingen taktik, ingen, om man kan lyckas eller misslyckas, utan om han bara hade fått frågan, hade du velat att det fanns 100 till som agerade exakt likadant som du, så hade han såklart velat det. Alltså han hade ju också velat ingå i en stor organisation som gjorde samma sak rent teoretiskt, alltså rent om man bara vision, alltså, har en vision kring det.
Absolut.
Ja, nej, men det var som sagt påståendet där. Men jag tänkte jag ska besvara de här frågorna också som ställdes i det första inlägget där. Ett officiellt svar kan vi säga istället för en spekulation utan belägg. Och det var då det här som han skrev, om man kan vara hemlig och om man är för gammal och så vidare. Man kan vara helt och hållet hemlig som medlem i motståndsrörelsen om man önskar det. Och om man även har konkreta saker som man faktiskt kan hjälpa till med utan att synas och höras. Det kan tilläggas där att vi dessutom väldigt gärna ser just att företagare ansluter sig till oss då de ofta kan hjälpa till på många olika sätt, ofta i hemlighet. Det kan vara allt ifrån arbetsmöjligheter till medlemmar på orten där de driver företaget till att de kan hjälpa oss att genom sitt företag hyra lokaler eller vad det nu kan vara. Det finns massor med grejer företagare kan hjälpa till med. Och gällande ålder så skulle jag säga att man inte är för gammal när man är 52 och 56 år. Absolut inte. Vår äldsta offentliga medlem, Vera Oredsson, hon är 94 år gammal och jag skulle faktiskt vilja säga att hon är ett föredöme. Hon är faktiskt väldigt aktiv och hon står fortfarande på gatan och bedriver offentlig aktivism vid varje tillfälle hon får att göra detta. Hon är alltså 94 år gammal. Det är bra mycket äldre än 56. Det finns också, som jag vet, jag har hört under åren, att det finns pensionärer som är ute på natten och sprayar tyrunor med spraymall eller sätter upp affischer med limburken i högsta hugg. Allt handlar såklart om vad man gör av sin ålder. Och när det kommer till nationalsocialister i ord och handling, då är min erfarenhet att dessa ofta är betydligt mer levnadsglada och mer energiska än vanliga svenssons. En 56-årig medlem i motståndsrörelsen är nog ofta mer pigg och alert än en 36-årig sosse eller politiskt inaktiv individ. Och sen det sista jag vill säga då här gällande detta, det är egentligen att upprepa ett mantra jag har dragit många gånger förut. Skicka in en medlemsansökan. Ansökan är för det första helt krypterad. Den kan alltså inte avläsas av polis eller andra. Och den lagras inte heller någonstans okrypterad. Ansökan leder inte överhuvudtaget till att något huggs i sten, utan den leder till att du kommer att bli kontaktad av en lokal representant på orten där du bor för ett informations- och rekryteringsmöte. Efter det här mötet så ges både du och vi betänketid innan vi håller ett uppföljningsmöte. Och först där, på detta andra möte, beslutar vi tillsammans om du kan, vill och får lov att gå med i organisationen. Det går alltså alldeles utmärkt att på detta vis känna sig för lite grann och se att man faktiskt får en bra bild av organisationen innan man rent formellt bestämmer sig för att ansluta sig. Man ges också såklart möjlighet att ställa frågor på det här mötet, och man kan just diskutera med rekryteraren hur man kan hjälpa till på bästa sätt utifrån de specifika förutsättningar man själv har i form av bland annat arbete och ålder. Så bara se till att skicka in ansökan. Alla ni som går och funderar på det, bara skicka in den här ansökan och se sen till att svara i telefonen när det ringer till er. Så löser det sig därifrån. Medlemsansökan, den hittar man för övrigt på vår officiella sida motståndsrörelsen.se. Och förutsatt att du lever upp till våra krav och regler, så behöver vi dig verkligen. Vår avsikt med den här organisationen, den är nämligen att segra. Och för att lyckas med det behöver vi bli bra mycket större. En stor organisation, det är nämligen precis vad som krävs för att vi ska kunna segra och ingenting annat.
Yes, och vi ska som sagt prata lite mer om det här i den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan. Och vi ska fortsätta prata då om organisationer och organisering. Vi har ju diskuterat det ämnet tidigare, men det finns andra infallsvinklar som vi inte har tagit upp. Och det är också aktuellt med anledning av olika trender som går att skönja i den bredare nationella rörelsen. Där det faktiskt nu, till skillnad från i andra politiska läger, tycks vara någorlunda inne med en viss form av organisering, men inte i tillräckligt hög utsträckning den typ av aktivistiska organisering som Nordiska motståndsrörelsen erbjuder. Istället så är det framförallt lösare organisering som är på modet, antingen genom att man ingår i någon saft- och bullaförening där det inte ställs några krav på en överhuvudtaget, eller att man organiserar sig i små kompisgäng av likasinnade, eller att man går med i nationella intresseföreningar som bara sysslar med träning eller prepping eller vad det nu kan vara. Med avstamp i allt det, varför tror du att intresset för att organisera sig nationellt tycks ha ökat, och varför tror du intresset för att organisera sig i de etablerade partierna eller i vänstern fortsätta minska kraftigt?
Så för det första så ligger det såklart ständigt i tiden att man organiserar sig nationellt. Jag menar, allt fler människor drabbas av konsekvenser från den folkfientliga politik som förs med massinvandring och kulturmarxism i spetsen. Även om lösningen på massinvandringen, lösningen på kulturmarxismen känns ganska avlägsen, kanske, så är ändå sanningen den att segern mot de här fientliga destruktiva krafterna enkom kan nås genom nationell organisering. Sen med det sagt så har det i den nationella rörelsen ända sedan 1945 skulle jag vilja säga, alltid gått i vågor. Det blir av någon specifik eller ospecifik anledning plötsligt lite mer populärt att vara nationellt organiserad, och då går många med i olika nationella organisationer under en period tills den där vågen har nått sin peak, och då går saker ut för igen tills man når botten. Sen harvar de mest lojala individerna där på botten ett tag innan det kommer en ny våg som gör den nationella rörelsen ännu starkare förhoppningsvis än vad det var under sin förra topp, tills det går ner till botten igen. Sen en ny svacka, sen en ny topp och så vidare. Det här tycks nästan vara lite grann av en naturlag, och det går inte att bygga en oppositionell rörelse med något mål om evig tillväxt, utan istället måste väl ett mer realistiskt mål vara att toppen ska nå lite högre för varje gång man kommer i en positiv våg, och att botten inte ska gå riktigt lika djupt för varje gång man når den. Och det här är någonting jag menar att vi i motståndsrörelsen faktiskt har lyckats bra med under våra 25 år. Genom att såväl vi har nått toppen och botten flera gånger, men ständigt så menar jag att toppen och botten har blivit högre. Och det gör att på sikt så växer vi, än om det inte sker konstant. Nu blir det här kanske lite utanför ämnet på frågan, men ändå lite relevant i sammanhanget tänker jag, viktigt att få sagt. Men anledningen då att de etablerade partierna ständigt minskar och att extremvänstern med stor sannolikhet är svagare än den någonsin tidigare varit i Sverige idag, det är helt logiskt. Det svenska folket får ju det allt sämre. Kriminaliteten är skyhög. Ekonomin, det kanske ser stark ut i vissa avseenden, men jag tror att de flesta vid det här laget fattar att den vilar på en tunn tråd som kommer brista förr eller senare, med en jäkla smäll som följd. Trygghet och gemenskap, det är som bortblåst, dekadensen regerar. Allt bra, sunt och naturligt bekämpas och vänds upp och ned. Och allt det här, hela den här situationen, har samtliga riksdagspartier i olika utsträckning hjälpt till att skapa. Och ingen av dem, inte ens Sverigedemokraterna, har varken vilja eller kraft att förändra någonting av detta på riktigt i grunden. Så varför skulle man då organisera sig? Det förefaller ju sig helt meningslöst. Istället blir det bara totalt naiva dumskallar och ja-sägare samt pengakåta karriärister kvar i de etablerade partierna. Men den stora massan av människor, den uteblir totalt och kommer att minska än mer. Tilläggas till detta är ju någonting som också drabbar den nationella rörelsen tyvärr. Och det är att de yngre generationerna svenskar tycks vara allt mer upptagna av oväsentliga saker. Allt mindre benägna att engagera sig för några högre mål, vad de än må vara. Och det här tror jag att vi har sociala medier, influencers, pornografi, droger och tv eller datorspel i olika, att tacka för i olika hög utsträckning. För om du aldrig någonsin lämnar ditt rum eller aldrig någonsin tittar upp från din smarttelefon, då är såklart steget betydligt större till att organisera sig bland riktiga människor i det verkliga livet än om du lever ett mer aktivt och socialt liv. Och lever du ett mer aktivt och socialt liv, så är risken idag stor att du tycker politik är helt ointressant för att du istället är intresserad av ditt aktiva sociala liv. Att det här kommer i vägen för ditt superviktiga självförverkligande. Och summa kardemumma, det blir att allt färre ungdomar tycks engagera sig politiskt oavsett färg och ideologi. Sen då gällande extremvänstern, så har de ju verkligen tiden emot sig. Som jag sa så ligger det i tiden allt mer att organisera sig nationellt. Vi har hela tiden varit före vår tid. vi kommer allt mer komma in i fas med vår tid. Men på samma gång så blir det ju allt mer ointressant att organisera sig antifascistiskt. De är efter sin tid. Att förespråka öppna gränser när det till och med sker mångkulturella skjutningar och våldtäkter på småorter, det är nog väldigt få som lockas av det där, tror jag. Nej, som vänsterextrem så är man egentligen bara systemets nickdocka. Man utgör knappast någon revolutionär kraft eller någon opposition. Och vill man vara systemets nickdocka, då är det ganska korkat att välja extremvänstern som att de inte kan erbjuda samma fördelar som andra systemvänliga alternativ. Det är svårare att göra karriär som antifascist än som socialdemokrat helt enkelt. Men det är precis samma verklighet ni slåss för. Ett Sverige utan vita heterosexuella män. Alltså ett Sverige i totalt förfall. Sen kan man ju då tänka sig att om den nationella rörelsen växer tillräckligt mycket så borde det ju i varje fall finnas en del icke-vita i vårt land som kan organisera ett motstånd. För de blir ju hela tiden fler och fler. Och det kanske ligger någonting i det. Just bland de få som är aktiva på den extrema vänsterkanten så syns ju ett allt större antal rasfrämlingar skulle jag vilja säga. Men ett stort problem här för vänstern blir ju att det är så extremt mycket svårare att organisera icke-vita än vita, oavsett vad de ska organiseras till. Det är liksom lite hela anledningen till varför de flyr till våra välbyggda civilisationer och samhällsstrukturer istället för att vi söker oss till deras. Och därför så uteblir den stora ökningen som annars kunde skett med anledning av främlingsinvasionen. Och sen dessutom kan det väl också nämnas där att många utomeuropeer är ju betydligt mer traditionella av sig och vill nog därför knappast understödja någon utbredd dekadens och perversion som vänstern förfäktar. Nej, jag är sammantaget helt övertygad om att vi med tiden och att vi kommer i fas med tiden kommer att få se den nationella rörelsen bli ännu starkare och att vänstern samtidigt kommer att bli ännu svagare. Även om det här är en förändring som kommer att ske långsamt framåt så tycker jag mig ändå se ganska tydligt att morgondagen tillhör oss.
Viktigt tillägg du gjorde där i slutet om extremvänstern. Alltså, om man varit med ett tag i den här kampen så har man ju hamnat i lite våldssituationer på gatan och sådär. Vilket var mer vanligt förr i alla fall. Och de man fick slåss mot då inom extremvänstern, det var ju faktiskt ganska många arbetare. De var ganska hårdföra, kunde slåss vissa av dem. Det kanske var mer RF än AFA, men de fanns väl hos AFA också. Och lite huliganer och sådär. Men det de har gjort på senare år är att de har rekryterat massa hens och emos och massa skit. Som de utomeuropeiska, som du sa, inte vill befatta sig med faktiskt. Och där blir det ju väldigt svårt att rekrytera dem. Och jo. Det ska vi ju tacka för. Men de anledningen till att de ville satsa på de här misfits-människorna är ju för att de har blivit färre.
Mm. Jo. Och det kan väl nästan sägas vara vänsterns faktiskt viktigaste fråga idag. Så är det ju nästan Pride och HBTQP och så här. Det är liksom ännu viktigare än öppna gränser har det kommit att bli så.
Ja. Och om de någonsin har varit socialister och sådär. Alltså deras ideologiska fråga är ju, den kämpar de inte för alls. Utan de är ju liksom, precis som du sa, de är systemets droner bara.
Mm.
De jobbar för det här systemet.
Absolut.
Yes. Men jag pratade lite grann om friare organisationsformer och jag var kanske inte överdrivet positiv till det. Är det gnälligt och missundsamt? Och är det samtidigt totalt impopulärt att organisera sig i Nordiska motståndsrörelsen? Får vi inte några nya medlemmar alls och sådär?
Nej, så givetvis får vi nya medlemmar och... Men det är ändå viktigt att kunna skönja trenderna i den nationella rörelsen och kunna diskutera dem som vi gör här. Det kan man, tycker jag, man måste få lov att göra utan att vara missunnsam. Och faktum är att vi kan se en tydlig ökning i antalet medlemsansökningar som vi har fått tillsänt oss det senaste halvåret. Så jag skulle vilja säga att vi har varit på botten och vänt. Nu är det bara uppåt igen. Jag ser verkligen fram emot när vi når toppen igen. För det kommer vi göra. Och om allt går som det ska så kommer ju den här toppen vi når denna gången att vara ännu högre än vad vår senaste topp, som kanske kan sägas var 2018 någon gång, var. Och det kanske inte är så att vi når den här toppen imorgon eller ens om ett år igen, men vi är på väg upp för det här berget, upp för den här höga toppen igen. Det är väldigt positivt att se. Sen också då när jag pratar om att vi har varit på botten och så vidare. Alltså, även här, som jag sa tidigare, jag tycker att vi väldigt tydligt har höjt oss. Vi har växt hela tiden, sakta men säkert. Så det som kanske varit att vi var på botten för något år sedan, det var ändå att vi var ganska mycket starkare då än vad vi kanske var för 15 år sedan när vi ens var på toppen. Så att det kanske inte ens alla som har insett att vi har varit på någon bott eller inte liksom. Och jämförelse med hur den nationella rörelsen har sett ut, så har vi ju varit otroligt starka även när vi har varit på botten, så att säga. Men vi har ju ändå erkänt, och det är ju inget vi hymlar med, att manskapsmässigt var vi starkare 2018, och manskapsmässigt är vi på väg uppåt igen.
Okej, det var ju glada nyheter, helt klart. Men varför verkar det ändå som att kravlös organisering är ännu mer populärt?
Så det är väl tyvärr ganska logiskt så länge de här kravlösa alternativen existerar. Vi har ju trots allt en bra bit kvar av den här kampen innan vi kommer kunna skönja någon slutstrid eller någon seger. Så för många kan det kanske verka som att vi har så långt kvar att det känns hopplöst. Samtidigt så är de, trots att de kanske är lite modfällda, lite defaitistiska, så är de ju ändå fortfarande nordiska män och kvinnor. Och därför känner de många individer av vårt folk att de åtminstone vill göra någonting. De vill göra något för att lätta sitt dåliga samvete. De vill kunna peka på något konkret som de varit med om eller varit med i, för att kunna säga till sina barn i framtiden kanske att jag gjorde åtminstone någonting mot det här vansinnet. Men att vara med i en organisation som vår, en organisation som verkligen kan komma att göra skillnad, det kostar ibland genom repression. Och när då omständigheterna är som jag sa, så kan det alltså bli attraktivt för många att gå med i någon slags menlös organisation som förvisso inte kommer kunna förändra någonting, men man organiserar sig där utan att ta några direkta risker. Och man kan då i varje fall lite ljuga för sig själv och säga att man åtminstone har gjort skillnad jämfört med alla de andra människorna som inte ens förmår att ta det lilla pytteklivet och gå med i en menlös organisation. Så när man sitter där och äter saft och bullar och tillsammans med andra nationella, då känner man då att man är med om någonting liksom. Sen att det givetvis aldrig kommer att fälla vår eviga fiende, hur mycket saft och bullar du än trycker i dig, det är liksom en annan sak. Kostnaden för att vara med oss, eller i vissa fall kanske rent av den inbillade kostnaden för att vara med oss, som exempelvis i påståendet tidigare att det finns ingen som inte har blivit outad av Säpo och AFA och så vidare. Det stämmer ju inte, men den här inbillade kostnaden för att vara med oss, den är kanske för många lite mer egenkära individer högre än värdet de känner att de får tillbaka. Så det finns säkert också bland dessa menlösa organisationer folk som kunnat tänka sig riskera att bli uthängda och bli av med sina arbeten och annat, om det också garanterat ledde till seger och tydligt synbar framgång inom en kort tidsperiod framåt. Men när vinsten av det vi gör ligger så långt framåt i tiden för kommande generationer, då blir det kanske ibland svårt för annat än de verkliga altruistiska människorna, de verkliga hjältarna bland vårt folk, att motivera sig själva. Med detta sagt så kommer vi väl också in lite grann på varför så kallade mellanmjölksalternativ är så otroligt skadliga för vår sak. För hade det inte funnits någon organisation alls mellan Sverigedemokraterna och oss i Nordiska motståndsrörelsen, som det faktiskt var för några år sedan, då hade folk tvingats ta hela klivet till oss för att dämpa sina samvetskval och få känslan av att de bidrar med någonting. Och därför hade också betydligt många fler människor kommit in i matchen och börjat göra skillnad på riktigt. Men så fort det existerar ett mellanalternativ, då kommer alltså bara de sanna kämparna att hoppa över det här mellanalternativet och gå hela vägen till oss och till det verkliga motståndet. Så därför utgör inte mesigare nationalister en bra trappstege för den nationella revolutionen, utan snarare en bromskloss.
Och då kan mellanalternativen säga att det är menlöst att gå med på Nordiska motståndsrörelsen.
Mm.
Men vad tänker du då om de som vill organisera sig i små kompisgäng eller nationella intresseföreningar?
Att detta i de flesta fall enbart tjänar två syften, och som bägge deras egentligen är mer egocentriska än vad de är faktiskt nationella. Dels kan man ju göra detta som jag pratade om tidigare för att få känna sig lite bättre. För att få känna att man åtminstone gör någonting, så går man med i något kompisgäng eller någon nationell intresseförening. Men dels också för att man ju gör det av egen intresse. Alltså man går ju med i det här för att man tycker det här kompisgänget, för att man tycker det är roligt att hänga med de här människorna. Det är därför kanske man går med då. Eller för att den här intresseföreningen, för att man ändå har prepping, träning, raggarbilar eller vad det nu än må vara som personligt intresse. Och då kan man ju gå med där lika gärna. Men man ska ju komma ihåg att det är ju knappast så att något kompisgäng som sparras lite ibland eller någon förening som uteslutande pysslar med att organisera vildmarksturer. Det är knappast så att de någonsin kommer kunna göra anspråk på någon verklig makt i det här landet. Eller kommer kunna lösa några reella problem överhuvudtaget. Och därför så blir det i många fall bara slöseri med tid, engagemang och resurser. Men det finns dock undantag. Och det är när kompisgängen eller intresseföreningarna faktiskt aktivt också understödjer och arbetar för den högre saken. För det är såklart bara sunt och bra. Superbra rent ut sagt. Om man kan gå till det lokala nationella gymmet istället för att gå till något annat gym. Om det dessutom är så att man också aktivt kämpar för Nordiska motståndsrörelsen samtidigt som man går till det nationella gymmet. Eller att varför inte gymmet disponerar sina lokaler till Nordiska motståndsrörelsens kampsportsträning eller vad det nu kan vara som gör att det här understödjer ändå den större kampen. Och det är såklart givet att om man nu gillar att skriva på gamla bilar och vill göra det i någon förening, så kan man ju lika gärna bra göra det i en nationell bilförening. En förening som ständigt skänker all vinst från sina pubkvällar till Nordiska motståndsrörelsen. Det är ju mycket bättre att man stödjer dem än att man stödjer någon annan bilförening. Och så vidare, och så vidare. Jag är alltså på intet sätt emot lokal, nationell organisering, föreningar och företag eller specifika nationella intresseföreningar. Tvärtom tror jag att detta i vissa fall kan vara ett mycket sunt komplement till Nordiska motståndsrörelsens kamp. Nej, det jag är emot, och det jag är emot och det grövsta, det är om man tror att man bara kan latcha i de här sammanhangen och det istället för att stödja den verkliga kampen. Sen ska det väl också påtalas att det såklart går att delta i kampsport och kanske till och med organisera bättre kampsport, vildmarksaktiviteter eller rent av bilskrivning också inom Nordiska motståndsrörelsen. Vi är alltid öppna för nya idéer som kan leda organisationen framåt. Det är alltså inte så att man måste bilda en annan förening för att göra något av de här sakerna, utan mycket av det här kan göras i organisationens namn också.
Absolut, och jag tycker att inställningen som en nationell förening har till den nationella kampen, den är nästan avgörande, precis som du var inne på. Det finns en träningsförening som heter Gym 14 som Bellum intervjuade, och den intervjun kom upp på Nordfront, och det var i samband med att föreningen anordnade en armbrytningstävling. Och där intervjuar de arrangören, och hans inställning till kampen är att den här lokalen som de har, och de använder det till kampsport och träning av alla andra slag och så vidare, den ska användas offensivt. Det ska inte vara en lokal där de kan tycka synd om sig själva, eller att kunna säga att här har vi en fristad eller en ark som folk som redan är nationella kan komma till och bara, ja, i det här fallet träna då. Vilket naturligtvis är sunt. Men det jag tolkar hans svar i den här intervjun som, det är att han vill använda det offensivt på så sätt att få in nytt blod, nytt nationellt blod in i rörelsen genom den här verksamheten. Och så då använder han det offensivt. Medans andra vill använda sig av de som redan finns inom rörelsen och passivisera dem egentligen i stora drag. Så det är hur man, vilken inställning man har till kampen och hur man vill använda sin förening. Att man liksom understödjer kampen som förs.
Mm. Kan bara säga så där angående gym 14, så idag när vi spelar in ledarperspektiv kom det faktiskt upp en kamprapport från medlemmar i Värmland som har varit och sparrats och tränat ihop med andra nationella här på gym 14. Så det är ju helt perfekt att man kan samverka på det viset. Och det gör ju också att man aktivt bjuder in Nordiska motståndsrörelsen. Man tillåter oss att vara på plats och samverka med de här andra nationella som man har dragit dit där genom sitt gym.
Mm. Nej,
vilket är ju bra.
Absolut. Yes. Och jag förmodar att du tycker att det är optimalt att organisera sig just i Nordiska motståndsrörelsen. Men vill du förklara varför?
Ja, för att vi har det som krävs. Vi har idéerna, strategin, erfarenheten. Vi har en hårt prövad ledning, hårt prövade mångåriga aktivister. Vi har nyttjat, skulle faktiskt vilja säga, tusentals år av kamp om man lägger samman alla medlemmar vi någonsin har haft och deras engagemangstid. Och genom detta har vi skapat precis de förutsättningar som behövs för att vara något mer. För att sticka ut utöver det ordinära. Vi har skapat en kraft som verkligen skulle kunna skapa förändring på riktigt. Om tillräckligt många bara insåg det och vi dessutom fick rätt förutsättningar för det i samhället. Vi är revolutionära. Vi har bevisat oss. Vi kommer aldrig att kompromissa eller ge vika. Vi har en kultur, vi har en värdegrund skulle det kunna sägas, som är djupt inpräntad i organisationens själva själ. Styrka, heder, rättvisa, ära, det är alla regerande koncept i vår själva gärning. Vi är också en bred organisation som behärskar många olika områden att föra kampen utifrån. Vilket gör dels att vi kan angripa fienden på flera fronter samtidigt. Men dels också att vi kan klara av att organisera folk med vitt skilda egenskaper och erfarenheter. Såväl om man är 56 år gammal som 94 år gammal som 18 år gammal. Jag säger inte att vi är felfria på något vis. Jag säger inte att det inte finns någonting som kan göras bättre i vår organisation, för givetvis finns det där. Jag säger heller inte att det skulle vara omöjligt för en ny organisation som bildas idag att nå dit vi är. Frågan är väl bara om det är värt att ödsla 25 år på att bygga det vi redan är. Eller om det inte är bättre då att bygga vidare på den grund som vi redan lagt. Jag menar, om du ska bygga ett hus åt din familj, du får välja själv. Antingen kommer huset ta ett år eller två år att bygga, men resultatet och kostnaden kommer att bli exakt detsamma i slutändan, oavsett om du väljer att det ska ta ett eller två år. Du borde ju bra korkat att välja att det ska ta två år. Varför börja om från början hela tiden? Varför inte bara stödja oss som faktiskt står där vi gör och är redo för att anta vilka utmaningar som än må komma i vår väg?
Ja, men om man inte håller med om ditt och datt i vårt politiska program, alternativt att man tycker att motståndsrörelsen gjort något som man inte borde ha gjort någon gång, eller arbetar med något man tycker känns meningslöst, eller om man för den delen redan har varit med motståndsrörelsen tidigare men sen lämnade, vad ska alla de här personerna göra? Är det inte bättre att just alla de individerna som passar in på någon av de här beskrivningarna organiserar sig på andra vis då, helt enkelt?
Organisering, det handlar ju i mångt och mycket, skulle jag vilja säga, om kompromiss. Kompromiss för den större saken. Två personer, de tycker inte likadant. Det finns inga två personer i världen antagligen som tycker exakt likadant i varenda liten detalj om allting i livet. Men de här två personerna, vilka de än är, de kan ändå ha vissa grundläggande värderingar. Och därför bestämmer sig de här två personerna för att lägga skillnaderna åt sidan. För de förstår att på det viset kan de snabbare ta sig framåt mot ett mål som de kan enas kring genom samarbete, genom organisering. De kompromissar alltså för att de förstår att de genom den här organiseringen tillsammans blir starkare. Och det menar jag, det är själva definitionen av organisering. Kompromiss för den högre saken. Och ju fler människor som organiseras, desto fler olika åsikter kommer det finnas om allt. Åsikter som dock dessa människor väljer att lägga åt sidan för att ta sig framåt snabbare tillsammans. Nordiska motståndsrörelsen har väldigt uttalade, tydliga mål. Vi finns till där för att säkerställa vår ras överlevnad. Vi finns till där för att ta tillbaka vårt land från de parasiter som regerar det idag. Och för att skapa en framtida nation där vårt folk kan nå höjder som förr aldrig varit möjliga. Vi finns där för att skapa ett bättre folk i ett bättre land. Ett Norden där vår ras kan leva i harmoni med naturen, i trygghet, i gemenskap och i verklig frihet. Tycker du det här låter vettigt? Då är det precis därför du ska organisera dig tillsammans med alla oss andra som redan går under Tyrunefanan av precis samma anledning. Allt annat, vad det än må vara, historiskt eller i nutid, det är sådant vi kompromissar kring, enligt den form som organisationen har satt upp. Man behöver inte hålla med om precis allting, men man behöver sympatisera med slutmålet och förstå att vi bara kan nå dit om vi står enade och om vi på individnivå kompromissar lite, så att den samlande kraften, organisationen, istället kan stå stark och kompromisslös. Det behövs inte fler organisationer. Det behövs fler män och kvinnor som organiserar sig. Och detta gäller också dig som lyssnar på detta. Och det gäller oavsett om du har varit med i Nordiska motståndsrörelsen tidigare eller inte. Det gäller oavsett om du håller med om precis allt vi står för eller inte. Det gäller oavsett om du tycker allt vi någonsin har gjort har varit fantastiskt eller inte. Det gäller oavsett om du tycker att jag som ledare verkar vara en hyvens karl perfekt på min plats eller motsatsen. Vi kompromissar för den högre saken, i det här fallet för vår ras, överlevnad och frihet. Så ta steget in i ledet där du hör hemma. Tillsammans, enade, organiserade. Så och bara så kan vi segra.
Vältalat. Därmed så avslutar vi ledarperspektiv för denna gång. Ni kan skicka in ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg, och det gör ni till ledarperspektiv@nordisradio.se. Skicka in gärna positiv såväl som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen. Läs mer på motståndsrörelsen.se. Och kommentera gärna detta avsnitt och sprid det på sociala medier. På återhörande och hej.
Tack ska ni ha och adjö.